Ja, hej igen då. Här kommer del 3. Så kan vi gå och äta lunchen. Då tycker vi som är hungriga i alla fall. XHTML-bilder. Då ska vi ta med lite mer nyanserat kanske än i går. Att lägga in bilder med hjälp av IMG, image-taggen. Och så har det varit i de här versionerna då. Ända från början i alla gamla... Nej, men så länge det har funnits bilder i HTML har man använt den här image-taggen. Och ända fram hit. Men här då, i XHTML 2.0, då går man över till den här object-taggen. Och annars, jag gillar den här standarden på alla sätt, men här ändrar man onekligen på någonting. Och det är väl en av de taggar som det har varit lite tjafs om. Den andra taggen som det har varit lite tjafs om, det är en del av er har börjat göra applets. Och Sam använder ju fortfarande den här taggen då, applet. För att länka in äpplen. Men både Apple-taggen och IMG-taggen, det som är den här standardiserat, de vill använda objekt för väldigt mycket. Oavsett om det är en Java-applet, om det är en bild, om det är en ActiveX-kontroll, om det är ett ljudobjekt, massor av saker. Det här finns beskrivet i den här boken i kapitel topic 6 här, så jämför man. Och jag tycker att det är bra, jag vill ansluta mig till Kelly Vakire, heter väl hon som har skrivit XHTML-avsnitten, att man tar upp, för att om jag bara lärde ut objekt, då skulle det bli fel när ni hittar massor av exempel, för att den här används ju jättemycket. Och om man skulle läsa en sån här bok som om Cascading Style Sheet, så använder man image-taggen där. Men båda finns, så vi visar båda. Det här var jag väl lite inne för, att man då alltså sätter ut width och height. Width är ju antal pixlar i x-led. Hur bred är bilden? Och height är... Kommer det frivilliga lyssnare? Och höjd, det är antal pixlar i y-led då. Och sen är det en sak till. Det är den här. Allt. Beskrivningen här. Och för vem är det viktigt? För det som man skriver in här i allt, i själva beskrivningen, det är det man ser om man kommer med muspekaren ovanför bilden. Då dyker det upp en ruta. Tittar man på kanske där jag har den här kursboken, så kommer här, då står det så här, bild på kursboken. Varför skriver jag så? För det är väl självklart att du, Jessica, förstår att det är en bild på kursboken. Men varför har jag det för? Vad säger du där? Ja, det är en anledning. Om den inte laddas. Och sen så om det är en person som är blind.
Eller
textbaserad. Ja, textbaserad. Det finns ju de som man kan använda.
Om man är blind, hur kan man läsa?
Med en brailleskrift. Det finns ju skrivmaskin. Det här är inte en IT-åldern. Det här är en fransman som heter så. Han har gjort det här punkterna. Titta nu på, förklaringen är, när ni kommer in i huvudingången, första handikapptoaletten, så är det punkter man kan känna på. Sån skrift. Och det är en stor grej, att om man ska ha access for everyone, så måste man se till att alla kan läsa hemsidorna. Och det är lite viktigt. Men precis som du sa, så är det att om när bilden inte laddas, så kan det vara bra att man kan få läsa någonting vettigt. Bildformat tar vi lite snabbt här. Det finns många kurser när man fördjupar sig i det här. Om vi ses nästa år, så ska vi ta jättemycket om bilder. Det här är ett format som dyker upp fortfarande, tyvärr kanske man ska säga. Det är Windows gamla bitmappade bildformat. Men det som menas med bitmap, det är att själva bilden representeras som en matris. Att oavsett vad bilden föreställer, kan du föreställa en person som springer här, så är det så att när personen springer här, så är det här uppbyggt av pixlar, så att det finns olika värden.
Om gräsmattan är röd i år, så är det en massa röda pixlar som bygger upp det där. Om himlen är svart, så finns det pixlar där också.
Då är bilden bitmappad. Till skillnad från det här Scalable Vector Graphics
som jag pratade om tidigare, där en bild kan byggas upp på så sätt att från här, knät, ner till foten här, från den koordinaten till den, ritar en linje.
Om de här Scalable Vector Graphics, vektorgrafiken, blir väldigt små filer och går att styra med programmering, varför använder man inte vektorgrafik överallt för? Skulle inte vara väldigt smidigt? Vad säger du?
Drar mer datorkraft.
Nej, drar mindre. De drar mindre datorkraft. Men nej, man kan inte göra fotorealistiska bilder. Det är därför vi måste ha kvar de bitmappade. Digitalkamerorna jobbar så här. Det här är riktigt stort bildformat. TIFF. Tagged. Då kommer taggarna fram igen. Information File Format. Och det här är ännu. Det här är Photoshops bildformat. PSD. Och då finns det en massa metainformation. Till exempel som man jobbar i ett bildbehandlingsprogram. Att man jobbar med olika lager på en bild. Det finns inte här, men i de här två. Det här är låst till Photoshop. Vissa andra program kan läsa det. Det här är ett mer öppet format som kan delas av olika program. Men båda blir jättestora. Om man nu med, går ut med en digitalkamera och fotar någon av er, så kan man ju komma hem med någonting som är 10 megabyte. Vilket ju är lite mycket att trycka in på en hemsida. För folk som... Ja, ni förstår. Hög kvalitet och metainformation. Det är det som finns i alla fall de här. Där kan man ju ifrågasätta om vad det finns. Men det här är ett gammalt format. Det finns fler sådana på alla plattformar som är, börjar bli lite föråldrade idag. Men det som kom någonstans på 1980-talet, 1987, så börjar man ju, då kom alltså GIF-bilden. Det är därför de heter GIF 87. Och andra versioner av GIF heter ju GIF 89. För att när man behöver de här stora formaten, det är om man ska alltså göra, när de fotograferar den här killen, han skulle komma på ett bokomslag. Då var det inte bara för att han var stor som de tog en bild med mycket. Nej, men när man ska trycka på papper, då har man tillgång till högre upplösning. Dots per inch. På datorskärmen blir det ppi, pixels per inch. Hur mycket prickar man kan trycka in på varje kvadrattum. Men det här har ju varit ett stort problem. På 80-talet var det ett fruktansvärt, på 90-talet var det ett fruktansvärt problem. Att det gav så lång nedladdningstid. Så då börjar man ju titta på komprimeringsalgoritmer. Den här GIF-bilden till exempel. LZV-komprimeringen. Det här var tre människor. Lempel, Siv och Wells. Som kom på ett smart sätt att... Hur man kunde få ner en bild som var 2 megabyte kanske ner till några 150k. Som man hade på ett tag på 90-talet som en norm, för att bilderna på en hemsida fick aldrig vara större än 50k. Eller någonting, ingenting skulle vara längre än 50k. För då slapp man väntetiderna. Nu har ju det ändrats ganska mycket. Men man måste fortfarande ha kvar lite... smidigare komprimerade bildformat. GIF är ett av dem. JPEG är ett annat. Och det som är riktigt bra tycker jag, det är JPEG 2000. Att man har utvecklat de här algoritmerna vidare. Så att när man hade såna här föreläsningar för några år sedan, då sa man att här kommer framtiden. Att heta PNG, säger ju alla som pratar engelska. Som betyder PNG, Portable Network Graphics. Att på våra nätverk på nätet så kan vi alltså på alla plattformar flytta runt samma bildformat, PNG.
Mm? Vad är skillnaden mellan
JPEG
och JPEG?
Det är så här att JPEG heter det på Mac till exempel. Att man skriver JPEG, det är gamla arvet från Windows. Men kan ta något mer. Amiga. Så fick man bara tre bokstäver i efternamnet. Punkt.
Så att,
ja. Men köp en gammal Amiga-dator ska du se att du är tvungen att ha JPG. Men alltså akronymen betyder alltså Joint Photographers Expert Group. Och det säger lite grann, det här är alltså det format som fotografer har tagit fram. De var inte så jätteförtjusta i GIF framförallt. Och det här är ju fortfarande det stora formatet för digitalkamerorna, även om det finns lite andra format nu som behåller ursprungsbilden bättre. Men sen finns då vektorgrafiken som är alldeles utmärkt. Det här SVG, det finns ju, det kan ju bli en produkt från om man använder program som Adobe Illustrator till exempel. Kan man XML så kan man ju alltså skriva, bygga egna bildfiler, grafikgrejer från början. Men nackdelen här då, det är att om man tar ett foto här av Marcus så måste man hålla sig här uppe, annars skulle man inte känna igen honom. Men på hemsidan så kombinerar man ju hejvilt alla de här. GIF finns ju fortfarande med på grund av den anledningen som att här kan man göra animeringar. Man kan sätta transparent bakgrund för en färg i GIF. I PNG kan man ha transparens på alla färger. Vad säger du där bak?
Ja, jag säger PNG så funkar inte transparent i Internet Explorer.
Förlåt att?
I Internet Explorer så funkar inte PNG fast transparens.
Nej.
Men de fixade i 7 eller något.
Ja, det är alltså. Varför, för så här kan man undra, varför har inte det här slagit igenom? När lärare och alla andra har stått och pratat om så här, här är framtiden. Jo, det, stödet i. Och går man några år tillbaka till så hade de ju problem att överhuvudtaget visa PNG-bilderna. Ja. Det är väl därför man använder GIF. Om man liksom inte vet så mycket om bilder så tänker man att om jag använder GIF 87A. Ja, det funkar i alla fall. Det kanske inte är optimalt. Det här det gick ju inte ens att öppna i Photoshop. Nu i CS2 går det ju. Och flera måste man ju skaffa extra stöd för att kunna jobba med det här formatet. Båda de här är jättebra. Men förklaringen till varför GIF och JPEG används, det är att det funkar i alla webbläsare. Det finns ju människor som använder Netscape 4 och sånt fortfarande. För de tycker att det är så bra, de vill inte byta till en nyare webbläsare. Det är ju inget problem när jag gör hemsidor för er. Men jag behöver inte nämna några andra grupper människor. Men det kan vara en del kör fortfarande på väldigt gamla saker. Men det här är i alla fall de fyra stora. Men berätta om Internet Explorer 7. För där funkar transparensen.
Ja, alltså PNG, transparensen fungerar. Men det är ju fortfarande som det är ISX. ISX är alltså på tal om kompatibilitet. ESX hanterar inte CSS så jättebra. De har förbättrat lite grann i 7, men det är fortfarande lite grejer man måste, som inte fungerar och man måste ändra på, även fast man följer standarden.
Utmärkt. Och det är därför att när ni har gjort så lite mer än bara skrivit hej på den hemsidan så kombinerar ni med kanske Starfish går inte kvar. Ni ska inte titta bara med en webbläsare. Vi ska kolla i några olika webbläsare för att kolla vad skiljer. För det är det som är smärtan. Att det kan bli så olika. På olika datorskärmar kan det bli olika. På olika webbläsare kan det bli olika. Olika, ja, det finns olika faktorer som ändrar på. En kille som jobbar här på DSV ibland tidigare. Han slutade här för han fick så väldigt bra betalt. Han gjorde till bankerna deras hemsidor. Det är väl inte mycket att skryta med, för det är väl något som folk verkligen har klagat på, hur bankernas hemsidor fungerar. Inte bara att man kan knycka lösenordet, utan att det har inte varit jätteanvändarvänligt. Men i sitt hem då, när han tjänade så mycket pengar, han köpte en villa utanför Stockholm då, med ganska bit härifrån, med många rum. Och han borrade hål med alla väggar och byggde nätverk och hade otroligt mycket datorer med olika skärmar för att kolla att verkligen ingen av. Det skulle inte se illa ut, dåligt ut någonstans. Men det är väl det som är grejen när man gör hemsidor. Att om man gör till ett stort, om man har väldigt stor målgrupp med massa olika människor som har olika hårdvara. Då kanske man gör en väldigt feg designidé. Så att ingen blir helt kvaddad. Alla ska ju kunna använda företagets hemsida. Men det kanske inte blir riktigt snyggt någonstans. För driver man en ganska, använder väldigt sen ny teknik och gör väldigt snygga lösningar. Ja, man kan ju ta ett annat exempel, att nu när vi ska börja läsa på mobiltelefoner så är väl min designmodell inte speciellt bra. För jag tycker ju precis som typografer om fixerad design. Men att man ska gå över som det som i den här boken beskrivs som flytande design, att man alltså sätter relativa mått hela tiden. Men mobiltelefonsurfande kommer ju onekligen ge en ny dimension åt det här ämnet. Men sådana här anledningar, det ligger bakom till att de här gamla trotjänarna, GIF 87A, 1987, det är ju ett tag sedan. De yngsta studenterna är födda 87 nu. Så att det är lika gammalt som er, kan jag säga, nästa år sedan. Det här då, 8 bitars färgdjup, 256 färger. Det är det som är, det är därför fotograferna inte tycker om dem. Därför att det finns inte tillräckligt mycket färgnyanser för att kunna göra bra bilder, fotorealistiska bilder. Det här har ju använts väldigt mycket. Det är så man kan, alltså om man har en röd boll kanske, att man kommer undan problemet att bilder inte alltid behöver vara fyrkantiga. Har man en rund bild så kan man alltså, men bilden är fyrkantig, så gör man bakgrunden transparent och det ser ut som att bilden är rund. Det där var jätte, det var en anledning till att det blev så populärt i början. Interlace, sammanflätningen, när det är riktigt långsamma uppkopplingar, att man laddar bilden precis som en TV jobbar.
När ni sitter och tittar på TV, det kan ni bevisa genom att ta en digitalkamera och ställa in, om ni kan ställa tid och ta på en snabb slutartid, så får ni en dålig bild på TV. Det gäller datorskärmen också. För att man laddar vissa linjer. Man kan tänka sig så här att alla ojämna linjer, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 och så vidare, det visar man först.
Sen låter man det gå några hundradels sekunder eller något.
Det beror på uppdateringsfrekvensen. Så fyller man i då med 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jag fattar.
Det är principen för interlace. Att förr i tiden det var väldigt viktigt att man skulle se någonting, inte fick sitta och titta på en vit skärm för länge, så blev det här jättepopulärt. Att man kunde se de här dåligt, lite fluffigt, oskarpa bilderna först och sen att det fylldes i. Men det här troligtvis, att man kunde göra små animeringar. Alla hoppande små kängurus och annat som vi har tittat på internet. Så har nog GIF-bilderna, i alla fall under 90-talet, varit skyldig till ganska mycket. Nu kan man göra animeringar på lite annat sätt. Men den finns kvar. Och den passar ju fortfarande väldigt bra för diagram, ikoner och lite små plock. Företagsloggos och lite sånt. Men det här då, fotograferna var ju väldigt missnöjda. Så att i den här fotografernas expertgrupp, Joint Photographers eller Photographic Expert Group, så sa man, nu får det vara slut på det här, vi måste ha något bättre. Och de vill ju då ha 24 bitars färger. Det här kan variera lite grann. Ibland är det 32 bitar. Men de tog i med så mycket bitar att man fick så mycket färgnyanser. Så det var där man började fundera på det här med att komprimera bilder. För man upptäckte att ögat kan inte se alla de här nyanserna. Och JPEG-komprimeringen, den fungerar precis som MP3-komprimeringen för ljud. Att örat hör höga nyanser sämre än låga nyanser. Därför kapar man mycket, för mycket tycker jag, i diskanten på MP3-filer. Det är därför man kan krympa ner filerna. När det gäller JPEG, då tar man i de ljusa nyanserna. Så att man behåller kontrast, skillnaden mellan mörka och ljusa nyanser, där är ögat känsligare, men färgnyanserna, färgskillnaderna i de ljusa färgområdena, där fuskar man med JPEG. Men man gör det väldigt bra. Men man får vara lite försiktig när man alltså, för den här är alltså förstörande, irreversibel kompression. Man håller på med JPEG, det är precis som man lagar omelett. Har man knäckt äggen kan man inte sätta ihop dem och pussla ihop skalet igen, det är borta. JPEG eller GIF funkar på ett annat sätt. Där skickar man med ett översättningsbibliotek, så att när användaren, mottagaren, öppnar bilden, då återställer man, ingenting förstörs. Och då får man vara väldigt försiktig. Det som kan kvadda en bild, ett jättefint fin bild eller ful bild, den blir lika förstörd i alla fall, det är att om man komprimerar ytterligare en gång, om man liksom driver det här för långt. Och det går aldrig att återställa när det gäller JPEG. På samma sätt som en MP3-fil kan man ju inte lägga till de frekvenser som man har plockat bort. Men här har man ju för målningar, konstnärs, inte måla väggar utan konst, fotografier, porträtt, allt sånt. Och man har även tagit fram då en progressiv JPEG-bild som gör precis som GIF, att
liknande det här, att man inte lägger i hela bilden.
Men det här är ingen stor grej längre. Det är, här i Sverige så har väl bredbandsåtkomsten plockat bort det här. Stöds av de flesta webbläsare, och det är förklaringen då när vi går vidare till PNG, att det här inte stöds fullt ut av alla läsare. Men här har man försökt skapa någonting för framtiden, att man ska egentligen kombinera det bästa. De mycket bra grejer finns i GIF, mycket finns i JPEG. Okej, då förenar vi det till PNG. Så har vi det bästa från två världar. Alla är nöjda. Och lite till. Transparensen är då alltså att alfakanalen, som man säger, det blir som i Java. Om någon undrar hur man gör med bilder i Java.
Jag ska inte fastna för länge på det här. Men vi kan ta kort så här att enligt RGB-modellen så varje pixel en bild. Det. R. R för rött. G för grönt. B för blått. Ingen protesterar. A1. Vad är A1 för?
Alfa.
Ja. Vad är en alfakanal då? Där sitter transparensen, visst. Och då är det så att om vi tar det som var inne på tidigare, när vi har alltså FF, 8 bitar för rött, FF för G och FF för blått. Det finns alltså 0 till 255, det finns 8 värden, det finns 8 bitar för det. Då är det att i GIF-bilden, då har vi en liten bild här, en bit, en liten bit, som kan vara 1 eller 0. Och då betyder det att för en färg kan den vara transparent eller inte. Men i här då så är alfakanalen också FF, 8 bitar. Och då blir det så att vi kollar vilka som har somnat eller inte. 8 plus 8 plus 8 plus 8. 32 bitar, lika mycket som en int. Så att en integer kan lagra värdet för varje pixel. Och då var det så att då räcker det med 8 för alfa. Så att i Java kan man göra transparens med alla färger.
Och göra jättemycket roliga grejer. Så att i Java kan man göra mycket mer än vad man kan göra på nätet. Men det vore väl uselt annat om inte, ja, man har till och med 16 bitar i PNG. I Java har man bara 8. Om det är framtidens bildformat, det får ni komma och berätta om några år. För att knyta ihop det på slutet så att vi får inte glömma bort dagens huvudperson, CSS. Eller huvudtema. Vill man då alltså styra image-taggen så gör man en IMG. Vill man styra objekt-taggen så skriver man ju objekt här. Det här är till exempel när man länkar en bild och man tycker att det är väldigt fult. Jag ska ha ett exempel. Vi tar vår röda boll igen. Här är en röd handboll. Bakgrunden är transparent, så på en vit bakgrund så syns den inte. Vi länkar den här, för att när man klickar här då kommer man till Norska handbollsförbundet. Det är så jag tänkte ut på det här. Men om man då, varför man vill ta bort det här border, noll. När man länkar, då får man automatiskt runt bilden skulle man få en kant så. Nu kan man naturligtvis styra väldigt mycket annat med bilder, men det var jag tänkte på slutet nu när jag tröttade. Det kan ta bara ett enkelt exempel. Det visar att en bild kan man styra från Cascading Starship på precis samma sätt som man styr en text. Nämligen man bygger upp det på det här sättet. Det börjar med en vänsterflygande mås och slutar med en högerflygande mås. Och de egenskaper man vill ändra här, det ändrar man här emellan. Så att principen i Cascading Starship, det är samma sak hela tiden. Att man tar de taggar man vill spesa och sen så sätter man egenskaperna och så sätter man värden. Och då kan det väl räcka idag med det. För det ni ska göra nu, bygg vidare, kanske inte gäller alla, men det gäller några av er. Men att sätta er och lek lite grann med XHTML så blir jag nöjd. Tack ska ni ha.